I inslag 3 inleder vi en serie om ögonmedicin. Vi börjar med en historisk tillbakablick i 3 delar. Vi hör Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet, samtala med frilansjournalisten Eva Frid.
Du har tittat på olika orsaker till synnedsättningar och jämfört barn förr och nu. Hur var det på 1800-talet? Vad var det som gjorde att folk såg dåligt då?
Så våra kunskaper är ju begränsade eftersom det inte fanns några heltäckande register. Men man kan se när man tittar i blindskolans gamla dokument att i slutet av 1800-talet så var det väldigt vanligt att infektioner gav skador i ögonen och då oftast grumling av hornhinnan. Men sen fanns det ju också på 1800-talet samma synskadorsaker som nu, som ärftliga näthinnesjukdomar och förtvining av synnerven, till exempel missbildningar. Men mycket infektioner var det då.
Vilka var de vanligaste orsakerna till de här infektionerna?
Den vanligaste orsaken i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet var gonorroisk ögoninfektion som drabbade barnet vid förlossningen. Gonokocker är elaka bakterier som kan bryta ner och grumla en frisk hornhinna. Sen fanns det också andra infektioner som scharlakansfeber, difteri, smittkoppor och andra infektioner som man inte kunde diagnostisera på den tiden som kunde skada ögonen.
Hur var det med olika skador på ögonen, till exempel våld mot ögat och så?
Man kan se i dokumenten från Tomteboda skolans första tid att det fanns en sjukdom som hette sympatisk oftalmi. Sympatisk oftalmi är en inflammation som drabbar det friska ögat efter att man har haft en perforerande ögonskada i ett öga. På den tiden kunde man ju inte sy ihop ögat på något bra sätt och man hade heller ingen medicin, inget antibiotikum eller inflammationshämmande medicin att ge. Och därför så blev det ett kraftigt inflammatoriskt svar i kroppen efter en sån skada. Och det inflammatoriska svaret drabbade också det friska ögat som kunde bli blint. Så det var ungefär 10%, var tionde barn som gick på Tomteboda skolan var blint på grund av en sån skada.
Fanns det barn med synrester där också?
Det fanns det säkert, men på den tiden jobbade man ju bara med blindmetodik. Och man kan se på gamla filmer, och de är ju inte från 1800-talet utan från 1900-talet. Men man kan se hur barn i klassrummet, när man sitter och jobbar, till exempel med punktskrift, gärna kikar och använder sina synrester. Fast det uppmuntrades ju inte. Det var till och med så att man satte bindel på barn som kikade för mycket när de skulle träna sin punktskrift. Så visst fanns det en del barn med synrester.
Om vi tittar lite längre fram i tiden, bortåt 20-30-talet, sådär, vad hände då?
Man införde det som kallas för kredéprofylaxen i slutet på 20-talet. Någonting som upptäcktes flera årtionden tidigare i Tyskland, att om man droppar det nyfödda barnets ögon med lapis så kan man förhindra gonokocker att överleva. Den behandlingen är en ganska grym därför att den ger en nedbrytning av bindehinnans celler, alltså slemhinnan i ögat, vilket måste ha gjort ganska ont för det där lilla barnet. Men man vann väldigt mycket eftersom efter införandet av kredéprofylaxen så blev det inga nya blinda barn på grund av gonorré. Men å andra sidan så behandlade man ju alla nyfödda barn med lapis för att vara på säkra sidan. Och den profylaktiska behandlingen gav man alla nyfödda barn ända fram till början på 1970-talet.
Sen kom ju penicillin. Vad hade det för effekt på synskadeorsakerna?
Just penicillinet, det är det som kom i början på 40-talet. Sulfan kom lite tidigare. Hade nog inte så mycket effekt på synskadeorsakerna direkt. Men med penicillinet så kom ju också rätt snart andra läkemedel som hade ett bredare spektrum och som kunde påverka. Men när det gäller scharlakansfeber så var ju penicillin en väldig vinst. Och vi fick ju också tuberkulosmediciner på den tiden som hade betydelse för ögonen också.
Men här på 40-talet i USA så började det gå en epidemi av blindhet bland för tidigt födda barn. Vad berodde den på?
Det var en sjukdom som beskrevs på 40-talet första gången som man inte tidigare hade sett eller inte förstått vad man hade sett. Men man noterade då att flera barn på samma neonatalavdelning, alltså vårdavdelning för tidigt födda barn, drabbades av en konstig näthinnesjukdom som medförde blindhet. Och eftersom det ofta var flera barn i samma sal eller på samma avdelning så misstänkte man först att det rörde sig om en infektion. Men så småningom så förstod man att det inte var en infektion utan att det hade att göra med den behandling med syrgas som man gav i kuvösen. På den tiden kunde man ju inte dosera syrgasen. Det vill säga man kunde inte mäta syrgashalten i blodet på bebisen och ge bara så mycket syrgas som behövdes för stunden. Utan man gav 100% i syrgas i inandningsluften till många barn. Och syrgasen visade sig vara en riskfaktor för att utveckla en tidigare inte beskriven näthinnesjukdom som man ännu inte heller förstod naturalförloppet av. Men det ledde till en fullständig explosion av blinda för tidigt födda barn på 50-talet och början på 60-talet.
Vad hände sen då? Började man förstå den här sjukdomen?
Ja, man upptäckte ju att syrgasen hade stor betydelse och då bestämde man sig för att inte ge så mycket syrgas. Det ledde till att många för tidigt födda barn istället dog. Men naturligtvis minskade också antalet fall med näthinnesjukdom. Men det var ju egentligen då ingen vinst. Det var först senare när man kunde börja mäta syrgashalt i blodet och dosera syrgasen på ett lagom sätt som man kunde minska insjuknandet i den här svåra näthinnesjukdomen. Och man hade då också mer kunskap om hur sjukdomen utvecklades. Men det var inte förrän i mitten på 1980-talet som man kunde behandla. Och då infördes också screening, det vill säga man bestämde sig för att undersöka alla för tidigt födda barn som var födda före en viss graviditetsvecka. För att upptäcka sjukdomen tidigt så att man kunde behandla och förhindra att det uppstod näthinneavlossning.
Hur ser det ut idag? Vilka är de vanligaste orsakerna till synnedsättning nu?
Om vi återgår till just den här diagnosen, näthinnesjukdom på grund av prematuritet, så trodde vi då på 80- och 90-talet att vi efter att man införde behandling med frysbehandling och eller laserbehandling att vi skulle förhindra den här sjukdomen att ge synskada. Men så har det inte blivit. Det har blivit istället så att eftersom allt mer prematurfödda barn överlever. Alltså barn som är födda extremt mycket för tidigt. Kanske så tidigt som efter drygt halva graviditeten. Så ser vi den här sjukdomen hos en del av de barnen ändå, trots att de inte får för mycket syrgas. Och det beror på att det finns andra riskfaktorer än syrgas. Den viktigaste riskfaktoren är omognad, men också svårigheter med nutrition, att tillföra näring. En del barn växer till dåligt och det är de barnen som riskerar att få den här sjukdomen. Så fortfarande blir en del barn varje år i Sverige blinda på grund av näthinnesjukdom vid prematuritet. Sen finns det ju, precis som på 1800-talet, barn som har ärftliga näthinnesjukdomar och andra ärftliga missbildningar i ögonen som blir synskadade. Och där har vi ju inte någon behandling att erbjuda ännu.
Det sa Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet. Reporter var frilansjournalisten Eva Fridman.